Välkomna till Offsides podcast än en gång. Det är 2017 fortfarande, men 2017 är snart slut. Och det här avsnittet, Anders, det blir helt enkelt vår summering av 2017. Mm. Fotbollsåret mest kanske, men känner jag oss själva rätt så kommer vi in på en hel del annat också. Om man ska ta de stora grejerna, och vad gäller fotbollen och vad som har kopplat till den 2017, de är ju ganska lätta att se. Det kan väl nästan vem som helst göra. Men så att vi, om vi bara betar av dem först innan vi går in på de lite mer personliga kategorierna här, så att vi har gjort det. Kan inte du dra dem kort?
De stora grejerna?
Ja.
Då börjar vi med att måla ett stort penseldrag över svenska härlandslagets VM-bragd, får man väl ändå säga att det är. På alla sätt och vis. Och det har vi ändå pratat om ganska mycket under hösten. Och som vi har pratat om också, det finns en hel del om det i det numret som är ute och sådär. Jag vet inte, vad kan man mer säga, Johan?
Vi behöver inte säga så mycket mer om det.
Det andra är ju givetvis det som har pågått parallellt med den här VM-kvalhösten. Det är faktiskt MeToo-hösten. Som är ju revolutionerande på väldigt många sätt. Väldigt mycket skit kommer fram. Många saker avslöjas och... Kvinnor och män har på något sätt enats om att enough is enough.
Mm, alla har dock inte enats. Nej. Kanske. Tyvärr då. Men till största del är det ju någonting jättebra. Ja. Och att det får nog dig och mig och andra också förhoppningsvis att tänka ett varv till hur man beter sig. Och det är ju inte helt irrelevant att nämna i en fotbollspodd heller. För fotbollen har ju allra högsta grad också varit med i det här. Kulminerade kanske med Gunilla Axén och de gamla penisbilderna som hon berättade att hon har fått ta emot av före detta landslagsspelare. Men också överhuvudtaget om kanske struktur och jargong och kultur i allt från omklädningsrum till ett kansli till exempel.
Ja, vi har ju nämnt Locker Room Talks som fick det här Zlatans nummer 10-priset på fotbollsgalan. Det är också lite talande att det är ett pris som, eller en organisation som uppmärksammas den här hösten.
Det var intressant där med alltså Zlatans pris där och Locker Room Talk. Det får man ju bara se som någonting positivt och man hoppas att Zlatan själv tycker att det här är bra. Jag läste faktiskt om intervjun som Mattias Larsson gjorde med Zlatan för några år sedan under PSG-tiden. Det var väl en sån, och nu vet jag inte exakt, men jag gissar att det var till Expressens 100-lista kanske som han toppade, och så fick de loss en intervju, gjordes för telefon, och det var ju då den intervjun där som skedde efter fotbollsgalan där med bilen till Anders Svensson och Therese Sjögrön som inte uppmärksammades. Och den är faktiskt, den var värre än jag mindes den. Jävlar vad han går på. Alltså, det blev ju, rubriken blev väl framförallt på det här med cykeln, att hon kan få en cykel. Men om man vill, det är ganska häpnadsväckande om man nu tänker att det här är genuint och han tycker att det här är jättebra grej med Locker Room Talk och så. Ja, då har han ju verkligen tänkt till ett varv. Vad läser man den intervjun? Han är så otroligt arg.
Vad är det han är arg på egentligen?
Han är arg på att han tycker att Anders Svensson blev, nu hamnar vi ett annat årtal. Sådana är vi. Ja. Han blev arg på att han tycker att Anders Svensson blev pissad på. Mm. Att han ska behöva ta skit och att man istället för att hylla Anders ska fastna i någon annan som också borde blivit hyllad. Mm. Therese Sjögran då. Och han tycker att det är helt orimligt. Hur fan kan du jämföra en damprestation med en herrprestation, säger han. Mm. Och det här är inte på Mattias Larssons initiativ, utan det är något som Zlatan själv tar upp och han behöver knappt ställa några frågor, han verkligen pågår. Mm. Men det är många citat, verkligen. Och lång, du går upp och kollar på den sen. Ja, för ja. Den var verkligen starkare än jag mindes den. Och hur jävla arg han var. Och att därifrån gå till att dela ut ett pris till Locker Room Talk. Ja, vi får snälla och säga att vi ser det som bra då.
Ja, en utveckling på Zlatan.
Ja, och hoppas att han har funderat ett varv till. Mm. För det var faktiskt, ja, det var en jävla spya han gjorde där. Och ja. Otroligt arg.
Då har vi två penseldrag, nu har vi målat två väggar. Ska vi måla en tredje vägg så blir det väl då Östersundsväggen.
Mm. Här vill ju jag ta fram den smala penseln och måla länge. Ah. Men det var inte du så sugen på.
Nej, du vet hur det är. Alltså, jag vill inte fastna.
Det kanske här vi skiljer oss mest åt.
Ja, det är det nog.
Alltså. Jag skulle gärna vilja sätta in det här i perspektiv. Jag ska inte gå igenom så mycket vad de gjorde bra i år. Och sådär.
Jag höjde rösten. Nu räcker det igår. Ja, för helvete. Vi kan inte babbla om MFF 79 och Blåvitt på 80-talet. Champions League. Det går inte. Vi kan inte dra det en gång till.
Du vet att jag lätt fastnar i det här. Ja. Det är också ett sätt för mig att frossa i det gamla. Det ska jag ju erkänna. Jag är svag för sådana. Vi hackar ju mycket på Twitter. sitter och vad det är för samtalsklimat det är och att man själv är där, hänger där för mycket. Finns ju fina grejer med. Jag är ju väldigt förtjust i bara när folk... Det var någon tråd som skapades nyligen av MFF-fans. Det var väldigt enkel. Man skulle lista dina fem favoritspelare i MFF genom tiderna. Mm. Inte de som nödvändigtvis har varit bäst, utan de som har betytt mest för dig. Mm. Jag älskar att läsa den tråden. Och då håller jag inte på Malmö. Jag skulle älska att läsa en sån tråd om Giffarna eller AIK eller Kalmar med. Då hamnar jag också i det gamla lätt och minst tillbaka.
Det är väl också för att det är en god ton?
Ja, det är väl det. Ja. Så det var väl inte så mycket, om jag ska välja, att jag egentligen ville jämföra. Kanske jag ville lite, men att jag säkert skulle hitta en del roliga historier förr. Och sådär. Men jag tuggar i med detta och håller med om att den ska i alla fall med på den breda penseln.
Ja, vi håller upp Östersund på vägen.
Ja. Ska vi inte gå vidare nu direkt till det vi tänkte göra här i det här avsnittet? Att vi avverkar 2017 på vårt sätt. Kanske lite mer inzoomat på allt ifrån tramsiga till små detaljer som vi har fastnat för under året, oftast kopplat till fotbollen då kanske. Och då har vi skrivit upp ett antal sådana här årets kategorier, och här målar vi det oftast kanske med den smala penseln.
Är det lite av en tradition, Johan? Jag har väl ändå gjort detta kanske varje år?
Ja, jag vet, är det så?
Ja, jag tror det.
Ja, det kändes ändå skönt att göra det nu, för ett tag blir man så, åh, det här ska alla göra och sådär, att det är ändå lite trevligt. Ja, och för ens egen del också. Man får testa faktiskt vad som har hänt under året.
Det är som Agneta Sjödins nyårskarameller. Man tror att man är trött på det, men så är det ändå kul att titta på.
Det är trevligt att sitta där, ja. Så kör vi. Och det här är ju verkligen både högt och lågt och kanske smalt och brett. Mm. Men om vår skicklig klippare Simon Löfving kanske kan markera när vi är färdiga med varje sån här lilla årets kategori med något litet pling eller så.
Ja,
så är det nog tydligt nog. Vi har venare som vissa sån här rubriker då, men jag har ingen aning om vad du ska säga. Nej. Och du vet inte vad jag ska säga. Och rätt mycket här är väl spontant. En del hann man med och en del får ske här.
Ja.
Men vi sätter väl igång då. Årets reportage.
Då får jag ändå säga, det hakar ju på lite grann här som var penseldrag nummer två, Me Too. Och då är det Judy Couters och Megan Tuis. De var två reporterna på New York Times som knäckte den här Harvey Weinstein. Storyn. Den här Harvey Weinstein paid off sexual harassment accusers for decades. Det var den första storyn och den kom, tror jag, 5 oktober. Och ledde ju till att det blev över flera kontinenter. I nästan alla länder har det varit mer eller mindre. Där Sverige ändå har varit i framkant, får man säga. Alla de här. Från alla inom läraryrket, inom musikbranschen, teater, nästan alla
juridik
läkare, har gjort upprop och de har fått namninsamlingar.
Journalister inte minst.
Journalister har varit tusentals i samtliga av de här. Så att deras jobb ledde ju på något sätt till det här. Och det har ju varit oerhört viktigt för så himla många människor. Och givetvis ett oerhört fall för ganska många gubbar.
Mm.
Så det måste jag säga, det är ju ett av de viktigaste reportagen som har publicerats på många, många år faktiskt.
Det kan jag inte säga emot när det gäller genomslag, och så är det nog svårmatchat. Mm. Så det känns helt logiskt. Jag har valt ett som inte, det är betydligt mindre och inte alls viktigt av den magnituden, men som jag kan väl berätta helt enkelt. Du såg här nyligen att Kristoffer Bergström blev prisad av Svenska Sportjournalistförbundet. Helt enkelt årets sportjournalist.
Fin utmärkelse.
Ja, absolut. Mm. Det är det. Och jag tycker det var ett bra val också.
Det var det jag menar med fin utmärkelse.
Ja, jag trodde du menar själva.
Ja, det är nog också fin.
Ja.
Alltså det är 1+1 där, 3.
Ja, absolut. Mm. Men det var fint att han fick det. Han var väl värd det, och en som inte tar så himla mycket plats, kanske just på Twitter och sådana ställen. Och ofta står i skuggan kanske av mer profilerade skribenter. Men som är både, han har två egenskaper som han kommer väldigt långt på. Och det är en vilja att ta reda på hur saker har gått till. Och att han är en duktig stilist. Mm. Så han är bra på att berätta sina historier.
Och dynamisk, skulle jag säga. Det är så, han rör sig inom många olika fält, tycker jag.
Mm.
Och vågar också göra de rätt obekväma typerna av nyhetsjägande. Så kanske inte alltid är så där det klickigaste och så, som uppmärksammas på sajterna eller på Sportbladet. Så där. Men Men det är verkligen tummen upp för
Ja, och jag tänkte ge ett exempel på det då i form av, eftersom den här kategorin hette årets reportage. Mm. Och det här är väl en liten tweakning, för det kanske är en blandning mellan ett litet grävjobb och en krönika kanske. Jag vet inte om du minns det här, men i somras så blev det ett väldigt liv under en dag eller två, som det lätt blir i vårt tidevarv, om när Holmalunds, Alingsåstrakten, Patrik Westbergland. Mm. Det rapporterades då att Holmalunds damlag i Elitettan inte kunde spela en match mot Malbacken, för att på den planen så skulle herrlaget ha kubbturnering. Mm. Det kommer ut då, jag tror att kan ha varit i en insändare först i Alingsås tidning, och sen sprids det väldigt snabbt och plötsligt är det en bra riksnyhet. En perfekt klickis. Man reagerar med magen och tänker, vad i helvete är det här? Kubbturnering. Det är viktigt att ni ska spela kubben, att ni får, damerna får spela sin match i ett högre seriesystem dessutom. Och folk reagerar instinktivt, och rätt tunga namn och fotbollsprofiler. Olivia Skog säger att hon kräks och ja, en massa sånt. Då är det faktiskt bara en person vad jag kunde se som orkade försöka ta reda på vad som faktiskt hade hänt här. Mm. Ja, det var Kristoffer Bergström. Och det här är mer, jag väljer den här för att för mig är den så symbolisk för ett väldigt snabbt tidevarv, där det går väldigt snabbt från att reagera och där folk också har plattformar att göra det på. Och på några minuter så råder det konsensus över att något är åt helvete. Då kan det vara ganska klokt att vända tillbaka när rökridorna har lagt sig, för att försöka ta reda på vad hände här egentligen. Mm. Och kanske var det så här, och det orkade faktiskt han göra. Och det blev, jag tycker det var ett reportage i tiden som sa så mycket. Ingressen löd så här: ett par dagar efter svensk fotbolls potentiellt mansgrisigaste ögonblick 2017 är det värt att diskutera vad som egentligen hände med kubbturneringen i Alingsås. Det är okej om du vill kräkas, men tugga i dig faktan först. Sen har han då gått igenom mejlkorrespondens och pratat med väldigt många människor i olika lag och försökt att reda ut hur kom de till den här situationen från början. Mm. För det första, det är ju inget märkligt i sig att ett lag ordnar en kubbturnering med sponsorer en sommardag. Den typen av aktiviteter förekommer ju i föreningsliv. Och så kunde han visa då att det var heller ingen i damsektionen egentligen som hade upprörts själva. Man kunde visa då genom att gå igenom mejlkorrespondens att den här kubbturneringen bestämdes i januari, att den skulle hållas den lördagen på sommaren. Det här var några dagar före de skulle sätta spelschemat för Elitettan, och de visste då om att den här lördagen så ska det spelas, har vi den här kubbturneringen här. Mm. Men söndagen var ledig och det fanns inget bra svar på varför de inte valde söndagen. De la då alltså den här matchen mot Malbacken den lördagen som då redan var vigd åt den här aktiviteten. Sen kom de att spela matchen sen på en annan arena och faktiskt med mer publik än vad de har vanligtvis. Och så säger Joakim Larsson, som var ordförande för damsektionen, i artikeln här att det har varit helt surrealistiska dagar. Ingen i sektionsledningen har någon gång varit upprörd här, säger han. Han går då igenom att det var kanske inte så svartvitt som man först trodde. Man kan ju kritisera ändå för att det ska inte alls vara någon kubbturnering eller så. Men det fanns betydligt mer fakta att komma fram innan folk bara reagerade på instinkt, och dessutom i ganska stora medier. Mm. Och sen avslutar han också sin text genom att skriva så här. Därför det var lite blandning mellan grävjobb och krönika då. Då skriver han att det enda snopna är att vi går miste om ett friläge att prata om en större och mer seglivad skandal, om den pågående nedvärderingen av damfotboll, den som tar sig uttryck på alla nivåer, från UEFA:s Champions League-ersättningar via företagens ovilja att sponsra till sportjättarnas design av matchställ till klubbarnas fördelning av träningstider. Skandalen som är näthat och fördomar, forskningens fokus på manskroppen, den minskande men alltjämt plågsamma bristen på kvinnliga idolbilder och tv-spelskaraktärer som sparkar boll. Den var väl ungefär 5-6 tusen tecken lång, och kanske en lite deppig sak skulle kunna vara att om många tänker tillbaka på den här, så är det kanske inte den här texten de ser, utan de minns kanske avskyn och reaktionerna. Mm. Man får ju tycka vad man vill, men det var en person som orkade ta reda på vad som faktiskt hade hänt. Sen får man väl döma vad man vill. Mm. Och det tycker jag var en så bra symbol för nästan som en ny journalistisk genre som uppstår i de här tidevarven. Jag skulle kunna nämna den här Troja-händelsen också, om du kommer ihåg
den. Ja, jag tänkte på den faktiskt när du pratade om det.
Ja, och här har jag själv inte på fötterna, så jag ska inte säga vad som har hänt där. Men det man fick reda på där var ju att det var premiär i serien under SHL. Och Troja skulle spela sin första hemmamatch. Och då är det ett antal supportrar från en sån här ultrasgrupp som då inte får komma in. Mm. Det sprids ett klipp där de är upprörda över att de inte får komma
Vass
in.
Vass var väl sportchefen där i typ...
Pelle Vass hette han, ja. Det här klippet sprids och det blir viralt snabbt. Och man reagerar, jag reagerar, vad är det här? Mm. Det här låter väldigt konstigt att de inte får komma in och se lag spela. Och det blir en jättegrej. Och när Pelle Vass får intervjuas i C-more och uttrycker sig inte direkt smidigt. Och han antyder att det har funnits... fascisminslag och att det har varit några tidigare incidenter. Han spär nästan bara på det här. Och sen dundras det på då och så är drevet igång mot fan vad ni pissar på supportrarna. Ja. Sen kom det fram lite mer då lite senare om det var i, nu minns jag inte om det var i Smålandsposten eller kanske Smålänningen där det då kom fram att en del av de symbolerna de hade var fascistiska symboler. Det behöver ju heller inte säga så mycket. Det är ju mycket möjligt att de här killarna inte fattar det och tyckte att det var coola symboler. Jag vet inte. Men det stör mig. Och kanske var det helt pissigt av Pelle Vass och hans troja att göra så här. Men när man vet så lite om bakgrunden och då, när det då tas till så stora ord så blir man nyfiken på hur kom de till den här situationen. Jag så, för Marcus Leifby ska ju skriva för oss här nu snart i vårt nästa nummer. Och han är ju en hockeykille och dessutom från inte så långt därifrån.
Kontakterna.
Att det hade varit ett bra jobb för dig att åka till Ljungby några dagar och bara ta reda på vad som har hänt. Och du kanske kommer fram till att det var helt rätt att reagera med avsky mot Trojas ledning. Mm. Eller så fanns det någonting annat där. Men man blev ju till exempel nyfiken på de här 3-4 tidigare incidenterna. Vad fick klubben? Var det bara att de hade fel kläder på sig? Eller fanns det något mer?
Nej. Det visar också att någon av de här i det här ultrasgänget hade också liksom på sin Facebook-sida så här tydliga nazistiska och sådär, så att det fanns ju någonting där fast man visste inte riktigt, och jag gjorde faktiskt en sökning på det för några dagar sedan för att se, har det kommit fram någonting nytt? Jag visste inte att du hade snackat med Leif, ingenting har liksom rapporterats efterhand förutom att Troy Ljungby och det här ultrasgänget har suttit ner i samtal och kommit fram till någonting som ändå innebär att de får fortsätta gå på matcherna nu.
Ja, de nådde någon form av fredsuppgörelse där efter vad jag fattade några möten först som där det var lite mer upprört och som det inte kom till stånd något möte och så. Så det verkar väl ha lagt sig i röken och just därför bra tillfälle Leifby att om du kan slita dig några dagar på jullovet.
Det är snart Kristoffer Bergström nu.
Ja, precis. Och som sagt, vi vet inte vad man kommer fram till. Men det där tror jag också finns... Vi kan ju inte göra den storyn i ett fotbollsmagasin. Men det finns säkert många sådana där vi skulle kunna gå in just efter. Vi har ju de möjligheterna. Mm. Att när röken har lagt sig så kan man ta reda på vad som har hänt. Mm. Där har vi säkert en del, ett annat jobb att göra också.
Årets pinsammaste ögonblick. Jag har en rätt sjuk sak faktiskt. Jag var i Liverpool för den här en idiot på resa-reportaget som är med i det senaste numret av Offside. Där jag var ju där faktiskt helt själv, ingen fotograf, kände ingen liksom. Gick runt för mig själv i 3, nästan 4 dagar. Och på lördagen då, på förmiddagen, det var matchdag på eftermiddagen, så gick jag runt på stan lite grann och skulle liksom se om jag kunde köpa någon liten leksak till min yngsta son och så. Och så kände jag hade en dålig hårdag, så jag slank in hos en frisör där, en sån riktigt billig, så typ 12 pund för en klippning. Och du vet ju att jag lägger rätt mycket pengar på mitt hår.
Ja.
Så det var lite olikt mig. Bara det, jag fick sån jävla spontan. Jag bara gick in och satte mig. Och så kommer det fram liksom en kille, han kan inte vara mer än 18 år. Så en riktig Liverpool, så om man ska vara fördomsfull. Liksom. Han hade inte det så snyggt för sig själv. Jag tänkte, vad hände? Här sitter jag. Vi kör på. Alltså. Så började jag klippa lite grann. Så började jag ställa lite frågor. Så, var kommer du ifrån Sverige? Så, vad gör du Liverpool? Och från ingenstans så började jag ljuga. Jag sa att jag var författare. Så wow. So,
I'm a writer, sa du de orden.
I'm a writer. Sen så frågade han, what kind of writer are you? Så sa jag, author. Och han bara, wow. So, what kind of fiction are you writing? So, mostly crime fiction.
Helvete. Det var ett sätt att göra din vistelse lite mer spännande.
Ja, men det var nog det. Jag var liksom lite rastlös och lite trött på mig själv. För jag hade ändå gått in rätt djupt i mig själv under de här dagarna.
Finns det något också, om man ska vara snäll mot dig här, att du gör hans dag lite mer spännande?
Ja,
än om
han
tyckte
det var skitrolig halvtimme där. Han tog fram sin raka, jag sa det. Ingen jävla razor liksom. Jag vill inte bli klippt med, eller rakade hår och sådär. Han tog fram den då och körde på. Så, are you very successful? Oh, well, you could say that. Been published in 12 countries.
Oh, du, där skenar du iväg. iväg.
Ja, ja. Så körde jag på ett tag. Tyckte det var lite roligt, men sen efter typ 5 minuter så vad håller jag på med liksom? Ja. Jag sa ingenting.
Nej, då har tåget gått.
Så jag gick därifrån och så jag bara, can you please, så skrev jag ner sin e-mailadress och så där, maybe you can send me your contact page.
Och då kände du att det gick lite för långt.
Aha. Kändes som en hund som gick rätt in på en bar, tog en öl och stirrade rätt in i väggen. Vad var det som hände precis här?
Vad gjorde jag nu?
Och fil jävla frisörade jag också. Ja, det var helt otroligt alltså.
Kanske kan Leifby också återvända till frisören i Liverpool när röken har lagt sig för att reda ut. Det blir väldigt lätt. Ja, han ljög.
Ja, men det var nog en slags flyktbeteende för mig ja. Själv där. Det vill bara lite en stund bara fly för mig själv helt enkelt.
Ja, och att det blir lite mer spännande än vad ja. Det egentligen är.
Ja. Ja, det var kul att vara framgångsrik kriminalförfattare i några minuter.
Ja, det kanske är så nära man kommer. Ja. Pinsammaste ögonblick, ja. Jag vet inte om det var så pinsamt, men jag upplevde det som en lite jobbig stämning. Det var bara ett skämt som föll väldigt platt. Det var samma med någon tennismatch, och jag stod och pratade med några. Och de var lite halvt sportintresserade, och så kom det fram vad jag jobbade. De kände inte till offside, men jag hade lite koll på fotboll. Men en av dem hade noterat det här med konstgräs, att det verkar vara så mycket konstgräs nu i svenska lag och sådär. Och så frågade han lite, hur många är det som har det? Och så här, ja, det är nästan halva allsvenskan. Jaha, så här, fördelar med det. Ja, det var lite artigt snack sådär bara. Och sen så hade om hört talas om, det finns en blandning nu också, hybridgräs. Och då fick jag ett skämt i huvudet som jag drog, ja, det kanske vore bra för AIK att lägga in hybridgräs, så jag kände direkt att det var inte ens ett särskilt bra skämt för en invigd. Men hon bara, vad är det?
Hade den rätt intern alltså?
Ja, hybridsgräs, vad är det för gräs? Så. Och jag fastnar och försöker förklara, nej det var ett dåligt, nej alltså det är AIK, man brukar skoja om AIK hybris. Ja, vad är det då? Nej, men det är så här att, och det är lite svårt, är det en bra grej funderar jag då på sig eller inte? Eller är det något som andra hånar AIK? Nej, de gillar ju själva att prata om sin hybris och komma väldigt långt ifrån gräset och så här, så var som att man långsamt backade ur. Så här. Det var bara, alltså pinsammare saker har ju hänt. Men det var det jag spontant kom att tänka på. Mycket dåliga skämt med hybrisgräs.
Ja, det var.
Ja. Årets lyckligaste stund.
Ja, det är väldigt svårt. Det låter som att man är väldigt mörk och sunt att säga man ju det, men det är svårt att hitta, men jag funderar när jag har skrattat som mest senaste tiden. Och jag tror att det kan vara här tidigare höstas när jag skulle hämta min son Sigge då på hans skola, och hans fröken kallade in mig till sidan och sa, jag skulle bara vilja prata lite grann med dig. Och så tänkte jag, vad är detta nu? Vad har Sigge hittat på idag? Och sen, jo, det var så idag när vi hade mattelektionen, så plötsligt när jag stod och skrev på whiteboardtavlan med ryggen mot klassrummet, så plötsligt hör jag ett jätteskratt. Och så vänder mig om, och då är det Sigge som står framme vid katedern och gör bicykletas i luften, och alla andra jublar. och jag visste inte vad jag skulle säga. Hon sa, det
tog hon upp det som en problematisk grej?
Nej, hon sa, jag vill bara säga det. Så sa jag, hur tycker du att jag tolka det? Nej, jag vet inte, han gillar ju fotboll, det vet ju om Sigge och så. Och grejen var att helgen innan där så hade vi stått, Sigge hade börjat så intressera sig för bicykleta, så hade jag försökt fått visa lite grann på vår lokala fotbollsplan. Mm. På att knäcka ryggen och sådär.
Ja, du gjorde några
bisas. Ja, jag försökte. Ja. Och så hade han ville visa de andra klassen, och så när de jublade, när han kastade sig i luften och så. Så blev han liksom taggad, han fortsatte, han bara kastade sig upp och ner på golvet.
På det ändå ganska hårda skolgolvet.
Ja, ja. Alltså, jag fick säga det till Sigge sen när vi gick hem på skolan. Så, Sigge, det här med att göra bicykletas till klassrummet, det kanske inte ska göra. Men det var ändå en lycklig stund för mig på något sätt, det var så harmlöst.
Ja.
Det var lätt att prata med sin son om ett sånt litet problem.
Ja, om läraren kommer och säger det är något vi måste prata om. Man gissar ju inte direkt att det ska handla om att någon har gjort luftbicykletas i... Eller hade han en liten boll med sig? Nej, då är det lite mer problematiskt med rutor.
Ja, absolut. Nej, det var bara i luften. Så.
Ja, fint. Ja. Lyckligaste stund i fotbollssammanhang kommer jag att tänka på den där som vi nämnde här, när Giffarna klarade sig kvar. Jag tycker fortfarande att de där är starkare när man hänger kvar från avgrunden istället för att man vinner någonting. Mm. De påverkar mig mer ofta. För egen del bör jag väl nämna mitt bröllop. Men om vi talar i olika sorters lycka, så är det mer en slags kontrollerad lycka. Så man har ett leende på läpparna hela dagen och kvällen och flera dagar efteråt över att man njuter. Liksom. Mm. Den här euforiska lyckan är ju någonting annat, och den är ju mer i sportsammanhang. Så. Där är det nog när vi... Högst på höjds TK i division 2 herrar 35 slog GLTK en jämn match och jag fick vinna en jämn match. Och apropå hybris, på allvar går och tänker att synd att det är noll personer som tittar. Det hade varit en fin match för folk att se ändå. Jag lite mer offensiv, han lite mer håller i, två olika stilar. Så efteråt, vad hände där egentligen? Ingen som vill se det här. Men de är ju starkare och mer så här direkta. Mm. Så.
Årets bästa möte, den kan vi tolka lite grann som man vill. Det kan vara möte mellan två stycken fotbollslag eller det kan vara ett fysiskt möte med en person och sådär. Jag har det senare och det är ju faktiskt när jag kommer till Malta för den här den försvunne förloraren texten som vi har pratat om här. Om den här gotiga bilden som Peter Widing då som har gått bort och lämnat oss när jag träffar den här tredje mystiska killen som det tog väldigt lång tid för mig att spåra.
Maltas Gascoigne.
Kevin Fenech. Malta ska skoja. När vi träffas och jag inser att det är en bra kille direkt. Man visste ju inte det. Han skulle kunna vara en jävla idiot, ett svin liksom. Men en bra kille. Och sen så hade vi ett par väldigt, väldigt trevliga timmar som var rätt känslosamma både för honom och för mig. Men det var faktiskt årsmöte för mig.
Ja, absolut. Jag har inget här, Anders.
Fan vad deppigt alltså. Ingenting.
Ja, det är klart att, att det finns grejer. Men,
Ola Torg var hans högerfot på bollen på Friends från halva...
Ja, du menar själva mötet mellan vrist och boll? Ja, men vi kör väl på den då. Ola Toivonens möte mellan vrist och boll som segrade över Hugo Lloris. Årets bästa fråga.
Ja.
Spontant kom att tänka på något som hände alldeles i början på året på idrottsskalan i januari. Det var ju Nassim Al Fakirs fråga som flygande reporter till Henrik Stensson.
När han undrade, det var jag,
ja. Han undrade den här majortiteln som du har. Vad är det?
Ja, det var väldigt förvirrad. Intervju.
Ja, det var det. Och man får ge Henrik Stensson att han var ju a good sport och var tålmodig och pedagogisk och sa inte att jävla respektlöst. Sånt sysslar inte han med. Så han stod och tugga i sig det. Men det blev ju lite märklig stämning kan man väl säga. Det var roligt så jag också det blev lite referat i tidningarna om att märkliga stämningen mellan reportern och Stensson. Så när GP skrev om det så skrev de om den pinsamma missen och i ingressen stod det istället för Al Fakirs. Det blir dubbellager där när man talar om en pinsam miss och sen kommer det en egen miss helt enkelt. För egen del, om vi talar om frågor, så var ju den bästa eller lite mest oväntade frågan var väl: vill du vara med och skriva manus till en tv-serie om hur det är att jobba i en fotbollsklubb?
Detta måste du bara brodera ut lite grann, Johan.
Jag vet inte om jag kan säga så mycket.
Nej, det är hemligt.
Det finns en lös boll är satt i rullning.
Säg att det är ändå en välkänd person inom
nöjesindustrin
i Sverige som har kontaktat dig för att känna lite grann på hur intresserad är du, Johan, av att ingå i en produktion eventuellt?
Mm.
Ni har ändå träffats för en lunch.
Det har vi gjort. Ord som revy nämndes också.
Jag bönade och bad. Kan inte jag bara få vara med? Men icke.
Nej.
Det var inte alls intressant i det här sammanhanget.
Nej, vi får se vad det leder till. Men just den frågan minns jag ju.
Detta måste vi ju dock återkomma till om det blir skarpt läge. Jag ska ju ge mitt godkännande också. Om du ska få lämna offside, ta känslighet här för... Nej, fy fan.
Får jag spela revy så säger jag upp mig imorgon.
Det vet vi. Jag har, den är ju lite tramsig, men jag kommer ihåg att jag garvade högt för mig själv. Det var i den här fördomspodden som jag nämnde här för ett par veckor sedan. Emil Perssons kafépodd. Där han intervjuar David Lagerkrantz, som vi har ju pratat många gånger här.
Ja.
Svårt att inte tycka om honom i intervjuer.
Apropå möten,
ja,
han kryddar dem.
Precis, och Emil Persson är ju finurlig i sina formuleringar när han ställer de här fördomarna. Då. Det är ju inte frågor, men jag tolkar det lite så att jag kan använda en fördom här som en fråga. Där han par gånger innan den här då, tredje gången, då, om man säger, har ställt lite rätt privata frågor om sexliv och sådär. Och han tycker det är jävligt jobbigt, David, att prata om de här. Nej, nu känner jag att det blir alldeles för privat. Det här vill inte jag prata om. Och så tredje...
Pass!
Säger han. Jag kan inte förstå varför det här ska vara relevant. Ja, och sen så en tredje fråga som är ungefär så här.
Ett finger i den egna skatten under samlag.
Nej, men vad fan? Nej, men snälla någon. Nej. Där pass.
Ja.
Ja,
det är ju tramsigt, men det är väldigt roligt.
Det är väl roligt att han vågar gå så långt. Då har han då i flera frågor tidigare markerat att lägga av med det här.
Ja, men det är ett bra mod där från Emil. Det är ju det som gör den där podden ändå stundtals väldigt härlig.
Ja, precis.
Ja, då var vi framme på årets sportjournalist och vi har ju pratat om Kristoffer Bergström som hade inte varit för att han fick det här priset för ett par veckor sedan, så jag hade inte tänkt på honom, och det är väl lite talande, men när han fick priset kände jag, perfekt, det ska han ha, det är han väldigt värd. Mm. Värd.
Talande för en själv, ja.
Ja, det är ju det, alltså. Ja. Det är ju så. Men jag tänkte så på ett par andra namn, man kan ju alltid ta de här som är lite etablerade för att de får mycket utrymme och de får kanske lite mer fria tyglar från en sportchef och så på en tidning eller på en nyhetsredaktion och så, men jag tänkte de som går lite åt andra håll och så, en som jag tycker har blivit lite av svensk sportjournalistiks agendasättare är ändå Patrik Bränning på Aftonbladet, som ganska ofta är väldigt bra på att hitta en rätt liten sak, eller en stor sak, men att göra en egen tejp på det och skriva, och sen så kommer det igång en jättedebatt, eller jättedebatt i vår kontext i alla fall, men en rätt stor diskussion.
Ja, men det är väl agendasättande.
Ja, det är ju det, och han har gjort det lite till sin grej. Och jag tycker det är rätt härligt. Det piggar upp och han är inte så rädd för att gå i clinch mot kollegor och sådär. Och det gjorde han här några veckor innan jul när han efter Toto Balottos intervju med Mattias Ranegi i den här misshandelshistorien i Österrike och sådär. När han skrev han och han lyssnade på den och tyckte, ja, varför ifrågasätter man inte det med vad han säger, Ranegi och så. Och så blev det litet minidrev där och så. Men jag tycker att det är modigt av honom att göra det. En annan som jag skulle vilja nämna är faktiskt Johanna Stereotypt Lindberg, jag säger stereotyp för det är det hon heter på Twitter.
Ja.
Som ju har gjort ett jobb för oss i Offside.
Ja, det var första numret i år, va?
Ja, det var det. Mm. Precis, hon var i Iran.
Precis.
Mm. Och plottade en damlandslagsspelare där som...
Minst sagt tuffa villkor.
Verkligen. Hon är ju en superduktig fotograf som jag hoppas att vi kan jobba med mer framöver. Och som plåtar, åker runt, inte bara fotboll, men åker runt på herrans massa olika typer. Men väldigt duktig fotograf.
Och jävligt bra, ja, bra på många, men just på matchbilder.
Ja, grym på det alltså.
Alltså man kan verkligen vila i de där. Ibland lägger de ut några sådär, att det kan vara en väldigt tajt duell i ett straffområde eller någonting. Att där ser man också... För det kanske kan vara svårt att se när man ser att fotograferna går runt där vid sidlinjen. Men vilken skillnad det kan vara på en matchbild och en matchbild. Mm. Och hur mycket som ligger bakom. Det här tyckte ju vi att Peter Widing var så bra på. Mm. Att det har med spelförståelse och timing och så att göra. De är grymt bra ofta.
Precis. Och inte nog med det då att hon är en jävligt skicklig fotograf. Så tycker jag också att hon har under den här faktiskt MeToo-hösten blivit en sportjournalist då som har liksom gått i lite också samma där som kanske Bränninger ibland och gått lite grann i clinch och sådär och tagit rätt litet ansvar sådär och gå på gubbigheten och berätta om hur det är och så. Jag tycker att hon har blivit en rätt bra talesperson för sportjournalister i Sverige, då de kvinnliga. Så lyfter på hatten för Johanna.
Ja, jag tittade utomlands, men det vet jag inte riktigt om jag rör mig i sportjournalistkretsar längre, men Marina Hyde.
Kul, ja, det, jag skulle nämna det.
Ja, hon, det vill, alltså, man skulle kunna säga som Johanna Frändén, det är ju fotboll, men ibland en hel del annat också. Ja. Båda skickliga, men hon tycker jag nästan varje gång jag läser henne är grym.
Otroligt skicklig.
På The Guardian.
Ja, med sin penna om han ska...
Ja, men den är ju just vass.
Ja, den är jävligt vass.
I ordet
varje rätt av mening är skarp. Mm. Och hon har också ofta ett lite annat take på olika saker. Och det känns som att hon ofta kan skriva den definitiva texten om olika saker som har blåsat upp. Och så skriver hon den och så känner man, nu är det punkt. Nu räcker det, nu går vi vidare.
Mm.
Ja, jättebra.
Det är lite som när Bank har skrivit sin krönika om en match. Mm. Då tycker jag att den matchen stängs.
Ja,
så har det alltid varit för mig.
Ja, det,
blir bara, det har inte riktigt hänt innan han satt
på. Ja, men då blir det som man får full tid.
Ja.
Hon är nog duscha.
Jag vill gärna nämna också, det här kanske lite mer skulle krassas som någon slags genombrott, men det är faktiskt Joel Tivemo som alltså började året, men tidigt på året så satt han i vårt gamla redaktionskök. Och hade på eget bevåg kontaktat oss för han ville skriva ett reportage om Ytterhogdal och deras kraftigt engelska prägel. Och det blev också ett reportage sen. Men han gick alltså från att då var han väl i princip, i alla fall i de längre sammanhangen, opublicerad. Var han student fortfarande?
Ja, det var, han var mellan studentlivet och arbetslivet, tror jag.
Ja, i alla fall. På ett år så gör han det här långa reportaget här. Sen så får han fast anställning på GP och han blir publicerad i The Guardian. Mm. Det är ett ganska bra genombrottsår.
Det får man säga. Ja, det är en väldigt ambitiös och redan duktig men väldigt lovande fortfarande.
Yes.
Då var det dags för årets spaning, Johan. Ja. Den kan man också tolka lite som man vill. Jag har två stycken här.
Ja, ska du ta dem först?
Ja, men jag börjar då. Den ena spaningen är att i november så såldes Leonardo da Vincis Salvator Mundi, alltså en tavla, för 450 miljoner dollar, vilket gör att det är den dyraste tavlan som någonsin har sålts. Säljaren var Dmitri Rybolovev. Vem är detta?
Vet ej.
Här borde du veta.
Borde jag det?
Jag har nämnt honom, tror jag, i podden för något år sedan. Det är ju Monacos ägare.
Ja, okej.
Okay. Den här ryssen.
Just det.
Det var min spaning.
Så många ryska ägare.
Ja, men jag tänker att...
Vad är spaningen här?
Ja, spaningen är att AS Monaco, håll utkik i januari.
Ja, jag fattar. Eller du tror inte att han har bränt pengarna på konst nu?
Ja, han har så mycket pengar.
Han är god för mer.
Ja, det var den ena spaningen. Den andra spaningen är lite mer personlig. Det är min egen... Vi var inne här lite grann på mod innan och sådär. Och detta är väl min egen... tilltagande feghet på Twitter.
Ja.
Ja, men jag skulle säga det att för några år sedan så gav jag mig in i ganska många olika diskussioner och kritiserade och sådär. Men känt att det senaste halvåret, året, jag pallar inte det. Jag har varit sådär lite grann någon gång. Det kan bara vara att man skriver något rätt oskuldsfullt om någon som man kanske tycker borde göra någonting bättre, och så blir det blir ett jävla drev nu för tiden. Det är en helt annan stämning, och det är inte jag den första som säger på sociala medier och så. Och jag känner att jag har inte orken för det, och jag har inte orken att bli förbannad, vilket jag blir alldeles för förbannad.
Mm.
För att man kan inte föra resonemang med en hel del personer som tar allt mer plats på Twitter. Så att det är den här spaningen jag har, att jag börjar bli lite feg, lite slapp.
Det var helt enkelt ibland också med tid att göra. Ja. Alltså skulle man ge sig in där, vi har ju rätt komprimerade dagar. Vi sitter ju inte här och jobbar från 7 till 9 på morgonen, för man har massa plikter utöver det. Så när man är här försöker man vara så effektiv som möjligt. Det är omöjligt att man skulle fastna i 2 timmars diskussioner. Om folk frågar konkreta saker får jag svara på dem, men annars så har det rätt mycket med tid att göra också. Mm. Och det där att man väldigt ofta känner att kommer man kunna komma ut något av det här?
Mm.
Och väldigt ofta är svaret på den frågan nej på förhand, och då avstår jag heller. Då blir folk bara arga om man inte kommit överens om någonting. Så då ser jag inte riktigt poängen med det.
Precis. Men det var min lilla spaning.
Ja, min får bli från höften här, för jag har inte riktigt hunnit med den här. Det är nog bara allmänt att media rapporterar mer och mer om media. Journalister som får intervjua andra journalister, det kan vara i sportsammanhang med allt mindre tillgängliga spelare eller annat på världsnivå.
Och Sveriges podcast som varje vecka diskuterar lite grann sportjournalistiken.
Det kan man säga.
Ja.
Där tidigare, alltså det har ju funnits, det finns enskilda program och sådär, medierna i P1.
Mm.
Den här var ju så jävla smal. Nej, men vi pratade ju någon gång, jag vet inte om det var i podden eller utanför, men apropå när någon ska efterträda någon.
Mm.
Till exempel en tränare som har varit framgångsrik, och så kommer det en ny tränare, att det kan nog bli svårt. Eller en skyttekung, och så kommer den här ersättaren. Men att den smidigaste övergången, ersättaren någonsin, var när det här är så smalt. Men när medierna i P1 bytte programledare från den skicklige och utmärkte Martin Wiklin.
Mm.
Och så kom Johan Cedersjö in och var precis likadan.
Precis lika
det har skicklig. Aldrig varit smidigare ett skifte.
Ja, det är så jävla...
Få av oss, kanske var vi bara en handfull, undrade hur ska det här gå nu? Wiklin, som han nu gör ju hans söndagsintervju förtjänstfullt. Men det var så mycket smidigare än vad vi, de här lilla handfulla, trodde.
Ja, det var faktiskt
kul. Det skulle kunna vara så, årets smidigaste, kanske inte var i år, kanske var förra året. Ja. Årets smidigaste övergång.
Ja. Men det är också kul för att de är lite som en liksom... De skiljer sig säkert åt väldigt mycket i sina personligheter, men båda har ändå ett stort, stort engagemang i varsin allsvensk klubb. Wiklin i AIK, Cedersjö i Örebro.
Ja.
Det är också sådär, man vet om att de, ja, men det är lite samma typ av, jag vet inte.
Ja, det är bara roligt, och det var bra att det gick så bra också.
Tänk om Cedersjö om 2 år tar över söndagsintervjun.
Ja, och vilken press det blir på den tredje som ska till P1-medierna.
Ja, just det.
En som skulle kunna, kanske Johannes Kleris, han är ju ändå fotbollskille. Kanske att det skulle kunna finnas någonting där. Eller så kör Cedersjö bara på. Det var inte där jag skulle hamna. Men där det då har funnits enskilda program som just handlar om medier, så ser man ännu mer om medier även på andra ställen. Alltså att Thomas Mattsson, Expressens chefredaktör, skriver om Aftonbladet, inte bara i sin blogg utan på 5 sidor i Expressen, som alltså som säljs över hela...
Det kan vi nästan utsätta en av årets märkligaste publiceringar.
Den var märklig på många sätt. Aha. Det var väl Ja, för det första var det väl, den hette ju en kärleksförklaring till Aftonbladet, och det var väl inte så många av oss neutrala som såg det som en kärleksförklaring.
Nej, det var ju en förtäckt liten spya mot Aftonbladet.
Ja, det, så tolkade jag den också. Och sen var det ju lite namnpubliceringar där lite i förbifarten, ja, som slängdes ut och spekulerade i möjliga efterträdare, vem som, ifall Aftonbladets publisher skulle avgå eller avsättas och så. Mm. Ja, hur som helst. Men jag bara märker att media pratar allt mer om media, även utanför rena medieprogram. Och det gäller säkert även oss. Årets dokumentär. Ja, sett många bra. Jag har nämnt Ikaros om, apropå timing, som vi pratade här också om, nu är det en bra dålig timing. Hade ju han bra timing. Mm. Whitney Houston-dokumentären. O.J. Simpson var inte i år, va?
Nej, förra året. Tycker jag kanske att jag utsåg den till årets dokumentär.
Ja, och kanske är den även det här årets dokumentär. Ja. Jag har nog inte sett någon som kom upp i den höjden. Nej. Riktigt. Men vad gäller lyssna så gillade jag Peter i dokumentär om Roskilde-katastrofen. Mm. Jag vet inte om den hette just Roskilde-katastrofen, men alltså incidenten under Pearl Jam-spelningen när människor klämdes ihjäl.
Jag har lyssnat på den tre gånger.
Ja, alltså jag tycker nog, jag har lyssnat på, inte alla, men många PT-dokumentär. Det har nog gjorts fler välgjorda än den. Jag tycker, nu blir det detaljnivå, men några av de här danskarna bidrog inte med så mycket. Mm. Men det som gjorde den så stark för mig var ju mamman till ett av offren. Kille då som hade åkt i hemlighet till Roskilde, för han var nog inte säker på att hans föräldrar skulle tycka att det var en bra idé. Mm. Och det, jag vet inte om det sägs så tydligt, men han kom ju från ett ganska kristet hem i Tranås, och de vet inte alls att han är där, föräldrarna.
Vilken allsvensk förrätta profil kommer från Tranås?
Per Texas Johansson.
Ja, fortsätt.
Mm. Vilken legendariskt sportankare kommer från Tranås?
Det är, vänta, Hyland.
Ja. Vi nöjer oss med Tranås där.
Ja, det gör vi. Nej,
men det starka där var ju att de fick givetvis en otrolig sorg och chock när de fick reda på att sonen hade förolyckats. De visste inte ens att han var där då. Mm. Men med tiden så utvecklas i hennes sorgarbete mamman en vänskap med, det vet du bättre än jag, vem är det i Pearl Jam?
Var det Gossar, va?
Det kan det nog ha varit, ja. Som kommer till Tranås och de finner varandra. Mm. Så två, så på pappret så att säga, olika personer, och verkar det ha varit viktigt i sorgarbetet, och bara den lilla storyn i storyn så att säga, där tårades det faktiskt när jag lyssnade. Det var väldigt fint.
Stark alltså. Jag har faktiskt också en med av poddkaraktär. Det var faktiskt S-Town av den här Brian Reed. Lyssnade du på den, Johan, eller?
Jag lyssnade på första avsnitten och av någon anledning tappade den.
Ja.
Så som man kan göra. Det var inte för att den var dålig, det är bara livet ibland.
Jag förstått att det är lite av en vattendelare. Jag tyckte inte alls att den var så bra. Det är ju gänget bakom This American Life som gjorde det här. Det var liksom en liten spin-off från det, där det är 7 delar om en otroligt excentrisk person som heter John B. McLemore, som är i Alabama, och hans livsöde får man säga, och hur han plötsligt försvinner och det är en jävla story i alla fall, som jag tyckte var otroligt skickligt berättad på lite nytt sätt ändå i den här podd serial-tiden, där det är liksom massa spår, har jag också lyssnat på med liksom mycket
förlösamordet
med mycket behållning och sådär. Men den här vill jag ändå nämna, Esther. Och sen så tänkte jag bara nämna en annan typ av dokumentär som jag tycker blir allt vanligare, som vi pratat om för något år sedan, när var, minns du Zlatan-dokumentären som Femman och vad är det, förbundet och Zlatan gjorde tillsammans?
Var det i år?
Nej, men det var ett par år sedan.
Ja, då vet jag.
Men det är en typ av dokumentär där huvudpersonen är liksom medproducent och så. Och jag tänkte på det med...
Det var det faktiskt, till exempel den här George Michael-dokumentären som vi nämnde. Mm. Det är ju... Ja, det är lite speciellt ju.
Ja. Mm. Men, och jag tänkte på det, Lady Gaga-dokumentären som också finns på Netflix, tror jag. Den såg jag, och där är ju hon ju högst delaktig. Och jag kan inte alls se poängen i det. För mig blir det direkt... En överstryken offside-flagge.
Bara på grund av den anledningen?
Ja, visst, det är jättehärligt att man får en inblick i livet. Så här, men allting är ju liksom styrt av huvudpersonen. För att nu vill jag kabla ut den här bilden av mig själv. Mm. Och det är ju inte dokumentär. Alltså.
Men vad är skillnaden på en självbiografi då, till exempel? En sån kan du väl ha behållning av?
Ja, bra fråga där, Johan. Jag har reflekterat över detta. Jag har inte riktigt ett bra svar. Det är precis samma sak. Men,
ja, det är kanske att du tänker i dokumentärens...
Definitionen av en dokumentär.
Ja, för du tänker att någon kommer utifrån för att skildra någonting.
Ja, ja, där svarar du på det som jag borde sagt. Ja. Men jag tycker att det är lite problem, för det, man känner att det blir allt vanligare.
Mm.
Så sluta med det.
Ja. Årets prestation.
Ja.
Anders.
Jag funderade länge på denna, och det, man kan ju verkligen ta många saker här, men jag vrider lite på det och tänker att årets prestation är ändå Daniel Kindbergs självklara arrogans i de här framgångarna. Det är ändå en prestation att han kör det rakt igenom. Han skäms inte för att han framstår som arrogant.
Nej.
Det dök upp här nu för ett par veckor sedan, var det, nu vet jag inte vem det var, men någon av ÖFK-spelarna som ryktades till Malmö FF, och Kindberg gick ut och sa då nästan liksom, han är så arrogant som nästan bara han kan vara och komma undan med det, för att han har liksom målat upp den här bilden av honom själv, att han är liksom bufflig och han är, sitter på alla sina stolar och det är ingenting han duckar för, och han är liksom otroligt hal och han bara kör på, liksom skiter i det.
Så att ja, själva storyn där var, ja, det ryktas om att Malmö rycker i honom och han han säger att det här, att han skrattar åt det här, och att så här, det är så långt som att det vore helt otroligt att det är ändå svenska mästarna då och Sveriges de senaste åren självklara dominanter i allsvenskan. Det är ju inte, vad ska vi säga, det är inte Motala.
Nej.
Då hade han kunnat få skratta kanske.
Mm.
Men är det så att du säger kommer undan med det känns ändå som att en del, det är fler som stör sig på den typen av uttalanden från honom.
Ja, det är det väl. Samtidigt så nu har han börjat bli så vanligt förekommande i de stora medierna, i tv-kanaler, han sitter med i Lunds podd och sådär.
Mm.
För stort genomslag, så att nu börjar han bli liksom sådär folklig på ett sätt att han nästan kan vara hur han vill. Han kan vara liksom det här lite inte...
Ja, men så här en charmig GV-buffel.
Typ. Ja, men precis så. Nu kan han bara köra på oss och köra. Ja, det är sån han är liksom.
Ja.
Han har nått den nivån, vilket är rätt starkt jobbat på bara ett par år.
Ja, alltså, ska man vara rättvis mot honom så han har väl inte ändrat sig. Det är väl att saker runt om har ändrats. För alltså, han har ju alltid fått vara den som har fått symbolisera gud vad stor i orden du är. Det var ju alltid från vid nykomlingar till Superettan att ja, här ska vi inte vara länge. Snart är vi topplag i Allsvenskan. Och då var det kanske andra som skrattade. Det var bara att i takt med att han nu har kommit upp så kan det ibland, det blir, då var det kanske charmigare, för då blir man uppstickare. Nu är de inte riktigt uppstickare.
Nej.
Och då blir det ju lite mer, ja, kanske drag av arrogans då.
Mm.
Absolut. Aha. Vi kommer nog få höra och se mer av Kindberg under 2018.
Ja, det räknar jag med. Ja. Har du någon prestation?
Jag nämner en kort här bara, och det tycker jag är att göra 26 mål och i överlägsen stil ta hem skytteliga titeln i seriens nästan sämsta lag, det som Showinga gjorde i Kvarnsveden.
Ja, den är mäktig.
Här står det årets klipp på mitt papper.
Ja, det kan vara en sån ekonomiskt, ett ekonomiskt klipp.
Jaha, du tänkte så.
Ja, man vill. Man får tolka det precis som man vill.
Ja, årets klipp är då inte när du sitter och blir klippt i Liverpool.
Krukna var det också.
Ja, årets mörkaste klipp.
Ja, ska jag börja här eller?
Ja,
men är ju lite dum, för att egentligen ska man se detta framför sig. Men därför så tycker jag att alla tar en liten paus. Jag säger detta, så söker man på Match of the Day 28 oktober. Så får man upp detta Match of the Day.
Är det YouTube folk ska vara inne på?
Ja, det kommer upp rätt snabbt där.
Mm.
Och så klickar man fram 57 sekunder in i klippet. Det är då Gary Lineker som sitter där i studion med Danny Murphy och Alan Shearer. Och det är så där, Gary Lineker ska precis komma in då från den här introduktionsvignetten, och så ska han välkomna, och så har precis då Englands U17 vunnit VM. Så ska han säga så där: "From the golden generation to the older generation." Och så klipper de in på Danny Murphy och Alan Shearer som ser nästan ut som tvillingar. Båda är skalliga, de ser lite grånade gubbar sådär.
Det typiskt, på något sätt känns som väldigt brittiska de här skjortorna de har.
Ja.
Alltså britter som har ganska mycket pengar.
Ja.
Men liksom nästan lite siden ljusa skjortor. Och båda är, ja, det är lite humle och dumle, ja, fast väldigt polerade.
Sådär. Ja, så tittar de på varandra och så lägger de upp ett flin som... Jag mår så jävla bra varje gång jag ser det.
Ja.
Och du har säkert sett detta nu 20 gånger, Johan. Du kommer ibland till mig. Kan vi inte bara kolla på det en gång?
Ja, det här är bland det bästa jag har sett i år. Mm. Det fungerar som en stresskudde för mig. Nästan istället för att krama en sån så kan jag kika 50. Jag skulle vilja ha en sån här GIF som jag knappt kan. Bara på när de bollar. Det är roligt bara när de dyker upp i bild första gången. Men risken är att många blir besvikna. Vad är det för kul med det här?
Ja.
För det är inget skämt som dras.
Ja.
Det är bara två blickar mot varandra. Det är väl dels att de tycker att den här Gary Lineker, det är väl en okej övergång from the golden generation to the older generation. Men de verkar tycka att så här, de tittar på varandra och skrattar åt så här, att där fick Gary till det.
Så, ja, det är så jävla...
Vilket var snyggt gjort. Ja, det är ju vi. Ja, det är ju faktiskt, gamla.
Är det en enda julklapp, för sen av julklapp jag önskar mig, så är det att någon av våra lyssnare som kan det här med giffar, ge mig en gift där på 4 sekunder. Så ska jag öppna varje morgon. Kommer att flyga ut på sängen. Alltså. Kommer göra mig till en bättre människa. Så snälla, någon fixar det.
Ja, jag förstår helt. Jag skulle också vilja ha en i så fall. Ja, så slipper jag gå över till dig och att du ska scrolla fram.
Ja, ja. Har du något årets klipp?
Årets klipp för mig utspelades på en travbana utanför Oslo när amatörtränaren Jörgen Pettersson fick se sin häst Bravivicimo mycket överraskande ta hem ett V75-lopp. Mm. Och det här skulle också kunna ha varit i lyckligaste stund. Det är ovanligt med den här typen av känsloyttringar i svenska idrottssammanhang och på en lerig jävla travbana. För kontexten då är att hans häst överraskande vinner det här loppet. Han tror inte sina ögon och lyckligtvis så är det en mikrofon där och en reporter.
Vad trodde du på förhand?
Ja, jag trodde ju på hästen naturligtvis, men möter de här hästarna. De har 2,5 miljoner på sig. Och tar dem. Och tar dem. Gud, vilken...
Ja, det ska ju inte gå
det
igen.
Det ska inte gå. Oj, mig. Oj, 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 oj. Nu blir det nytt stall på Brattås. Det ska jag garantera.
Vad sa du?
Nu blir det nytt stall på Brattås. Det ska jag garantera. Ja. Jag lovar hästen ett nytt stall om hon vann det.
Det är ju...
Det är starkt.
Han är ju bortom sig själv av vett. Och det är någonting med det här leriga travet och att det skedde på den här undanskymda platsen. Det blev ju då säkert inom travkretsar rätt viralt. Mm. Jag blev också väldigt glad när jag såg det. Så läste jag ville veta vem den här snubben var, Jörgen Pettersson. Så att han körde skolbuss till vardags i Årgäng. Förknippar man också med trava, Årgängs travbana.
Ja, ja.
Och han sa han har inte så mycket pengar. Och alla sina pengar som han drar in på att köra skolbuss lägger han på sina hästar, sina älskade hästar. Och det här betydde så mycket för honom. Det var ju också... den här lilles kamp mot de stora. Och fint han berättade när han var tillbaka i sin skolbuss och barnen hade sett klippet och gratulerade Jörgen till så här. Han fick sin lilla stund i solen och sen lovade han att bygga ett nytt fint stall till hästarna.
Så ja,
jag blev påverkad av det.
Aha, vackert. Ja. Då var det dags för årets nödvändigaste nyansering.
Ja.
Har du något där, Johan?
Ja. Ja, det är ju en skitgrej, men det har... Det handlar om Häckens träningsanläggning, Gotia Park Academy.
Jag tror jag vet vad du ska nu.
Ja, av någon anledning så verkar det vara lag på att svenska sportjournalister, när de nämner Gotia Park så kan det inte göras utan att beskriva hur toppmodern den är, hur otroligt lyxig den är, vilka förutsättningar Häcken har. Den är absolut fin. Jag har varit där. Både sett träning och gjort intervjuer där. Den är fin. Ja. Men någon måtta.
Men
det
är ingen
håll
chef, den var fin.
Nej, det har funnits fräckare runt om i världen. Häcken ska vara glad över den. Absolut. De har en bra träningsanläggning. Ja. Men notera om det pratas eller skrivs om, det kan inte göras utan att någon måste lägga till Häckens toppmoderna träningsanläggning.
Jag tror att du som ändå var redaktör för mig när jag gjorde min Micke Star-intervju inför säsongen i vårt nummer 2 2017. Jag tror att jag faktiskt har någon typ av formulering som lyder att
kliver in på
ta emot mig på Häckens toppmoderna träningsanläggning.
Ja.
Nej, fy fan.
Ja, den är fin. Ja. Men låt oss nöja oss med att säga att den är fin.
Ja, det var. Min nödvändiga nyansering, jag återkommer lite grann till den här diskussionen som var i svallvågorna av att Kitsport blev nominerat till Storjournalistpriset. Vi pratade om detta för några veckor sedan, men jag känner att det blev så konstigt där, för att det var rätt många sportjournalister som uttalade sig och som fick lägga fram namn på personer som de tyckte var värda att vinna Storjournalistpriset, som var sportjournalister, svenska sportjournalister. Och förra gången vi pratade om det här så var jag lite bitter för att ingen nämnde mig. Men det är inte detta handlar om. Utan det handlar om att det känns som att väldigt få där borde uttala sig, för de verkar inte riktigt förstå vad Storjournalistpriset är. Det är ju faktiskt fasta kategorier. Att det är avslöjare, det är förnyare, det är berättare och nu är det till och med årets röst då. Och man kan ju tycka så att ja, det var någon som föreslog kanske Simon Bank att han skulle vinna Storjournalistpriset. Jag håller honom som en av de absolut bästa journalisterna vi har, sportjournalisterna. Men vad ska han vinna för? Vad ska han vinna för att han är...
Den här kategorin som du talar om nu var väl årets förnyare, va?
Det var det, precis. Mm. Det var någon som nämnde Toto Balutto. Vad ska de vinna för? Det hade någon nominerat Offsides podcast, jag fattar inte hur en podcast som ändå är rätt snackig, och man bjuder in gäster, vilket de gör mycket mer än vad vi gör och så. Men hur ska de kunna vinna Stor journalistpris? Vilken kategori ska de kunna vinna i? Och sen var det lite annan namn. Det kändes inte som att riktigt folk förstod vad Stor journalistpriset är för någonting. Sen finns det ett pris, det som Tom Alaman nu, Lukas Bonniers Stora journalistpris, som är mer om typ hederspris.
Mm, och så. Rätt ofta...
för långa trogen tjänst.
Ja, det kan man väl säga. Mm. Alltså gjort så mycket bra. Nu är det dags att vi uppmärksammar det en gång för alla.
Precis.
Så lite som Lasse Granqvist fick det.
Ja, exakt. Men när jag läste de här och följde liksom lite trådar på Twitter så där, när folk föreslår namn och så där, man kan inte bara vinna Stora journalistpriset eller bli nominerad. Man måste ha gjort någonting som är rätt sensationellt. Ofta en sak, ett verk.
Ja,
ett...
om vi håller oss till förnyare så då blir vi diskvalificerade direkt. Ja. Vi har ju inget som är förnyande i vår. Det skulle ju, alltså, Offside var ju förnyande när den kom. Mm. Och det skulle varit värt att uppmärksamma.
Ja. Och det var därför Kidsport blev nominerad. För de var en förnyare, ja, inom det att de lyfte upp framförallt rätt smala saker som de gjorde till rätt allmän, alltså förståeliga saker på ett väldigt pedagogiskt sätt, och träffade ofta liksom folk i myllan och sådär som kunde berätta lite annorlunda historier. Och det var liksom, det är en typ av förnyelse inom sportjournalistiken, tycker jag, på det sättet som gjorde med den teknologin och med den presentationen av saker.
Ja, så precis. Var... Man kan tycka att en podd är kanonbra eller att en reportage är jävla vilket bra, men för den sakens skull behöver inte vara förnyande.
Nej, exempel. Precis. Nej, så det var min lilla nyansering. Man ska nog veta vad det handlar om innan man uttalar sig, så att man inte bara blir känslomässig.
Mm.
Då var det dags för årets fotbollsmodeord. Har du ett ord som du känner är varit hett 2017?
Inga ord som, de här fanns inte före 2017. Mer som man ser, som jag tycker man märker en ökning av. Ytterzonerna. Istället för ett finare sätt för en tränare att prata om kantspel på så här lite löjligt sätt. Dialog. Dialog är ju ett nytt ord, men det måste vara mer frekvent under 2017 jämfört med till exempel 2007. Vi har en bra dialog, jag och Gren. Vi ser vad vi kommer fram till. Vi jobbar på att få till en dialog istället för att prata med varandra.
Ja, Sjöstrand kanske sa det i samband med förhandlingarna med damlandslaget.
Ja, precis. Vi hoppas på att få till en dialog här snart. Dialog, dialog, dialog. Det är ett. Vill du sticka emellan med någonting?
Ja, jag har ett och det är Sarri.
Vad?
Sarri.
Alltså, tränaren Sarri. Ja.
Han har varit verkligen, han har varit på tapeten mycket tycker jag, under 2017.
Ja, det får man väl säga.
Det är det enda jag har att säga.
Ja. Resa tycker jag lätt missbrukas lite. Ja. Att ett lag eller en spelare har gjort en resa kan absolut vara på sin plats och tala om en resa som har gjorts, till exempel i Dalkurds fall, från nästan Gärdsgården till Allsvenskan på ganska få år, eller från Division 2 till Europa Leagues 16-delsfinal som Östersund. Det är en resa. Men tycker mig se på vissa ställen där det är risk att utvattnas, som man inget ont om, jo, mycket ont om herrfotbollen i Linköping. Aldrig gillat den, så var det sagt. Men när de pratar om vilken resa de har gjort när de har vunnit Division 2, så tycker man, då börjar man närma sig gräns.
Årets mål. Och detta ligger ju väldigt nära i tiden. Det måste man ju faktiskt ändå nämna. För den glädjen också, den kanske påminner om din travkille i Årgäng. Det var ju nu i för ett par helger sedan när Milan tog emot Benevento i Serie A då, och Benevento har ju inlett då Serie A med 14 raka förluster. Inte en poäng har de.
Armenteros klubb.
Armenteros klubb. Och i den 94 minuten så ligger de under med 2-1. Får de en hörna. Och då kliver målvakten Alberto Brignoli upp på hörnan och gör en språngnick rätt in i mål. Och det blir 2-2. Och det är jublet som uppstår där. Det är att första poäng i Serie A. Och att målvakt får nicka in det, det är så att som man, det är ju som en Buster-historia upphöjt till 5.
Ja, ska man spräcka nollan ska man göra det så där.
Ja, det är otroligt vackert alltså.
Ja, fint.
Jag blev väldigt glad. Jag har sett på det klippet många gånger. Inte lika många gånger som Danny Murphy, Alan Shearer och Gary Lineker, men många gånger.
From the golden generation to the older generation. Jag tar ner det till en deppigare nivå här på årets mål, och då väljer jag att nämna de målen, de många målen som Syrianska släppte in under hösten och avslutningen på Superettan 2017. Apropå kanske att komma dit efter att röken har lagt sig, så är det läge för kanske för oss eller för någon annan att ordentligt rota runt i Södertälje och inte bara släppa det här nu. Det valsade ju runt lite. Har ni sett Syrianska senaste match? Sjuka mål de släpper in. Men att inte bara stanna där, utan att fan, vad hände här egentligen? Var det Dwayne Miller, målvakten, som hade en sällsynt usel form, och var det ett försvarsspel som var mer än lovligt håglöst av sportsliga anledningar? Jag vet inte, men där finns det ju saker att undersöka.
Ett stort frågetecken.
Ja, de målen där var mindre roliga att se. Årets rubrik. På ett sätt kanske det är årets tråkigaste rubrik. Man kanske därför gjorde med full skratt också. För i dessa klickjagande tider, där det kanske överdrivs en del i rubriker, så blev jag glad när jag efter Sveriges förlustmatch mot Bulgarien i september såg rubriken till Erik Edmans blogginlägg som hade bloggat om matchen. Det var alltså en rubrik han satte själv på Twitter för att leda in folk, som löd: en bättre positionering i vårt offensiva spel hade hjälpt Sveriges defensiva arbete. Noll retweets. Och man kanske skulle kunna ge Edman några goda råd om paketering. Man behöver ju inte vara klicktorsk för att kunna klä det där i kanske lite mer läslockande ord. Uh-huh. Och samtidigt var det något väldigt härligt i det där knastertorra. Vi tar den en gång till. En bättre positionering i vårt offensiva spel hade hjälpt Sveriges defensiva arbete. Det krävs, om man är så lite halvt intresserad, så krävs det rätt mycket att man klickar på den. Mm. Så. Men det var något härligt i det här extremt knastertorra.
Jag tror att Jens Fjällsson klickade på den.
Ja, skulle han kunna
ha gjort. Ja, men det var lite det. Mm. Nu ser man inte honom så mycket på Twitter längre, men det var lite den tonen han kunde ha ibland.
Ja.
När han satt och analyserade så när han var expert.
Ja, mm. Och som ju, det dumma är ju att det kan ju vara skitbra analyser, men man behöver ofta leda in folk om man vill bli läst på något kanske lite mer lockande sätt.
Ja. Mm. Jag har, den är ju nästan, den är ju väldigt färsk här, men det var härlandslaget sänkte sin ersättning för damernas skull. Det var ju handbollslandslaget här, som ju kom fram, och efter hela den här hösten då med de här förhandlingarna som vi har återkommit till här ganska många avsnitt av podden, så kändes det var så himla lätt, så smärtfritt, utan något tjafs, och de bara gjorde det på eget initiativ då, vad det verkar som, herrarna, för de känner det ju självklart. Och det handlar ju inte om några summor, de får typ 700 spänn per dag när de är med landslaget.
Så
det är
inte dagstraktamente.
Men det är symbolen liksom. Eller symboliken, inte symbolen, symboliken, som är så enkel, och det är så himla, man kan liksom klä in det här i så många olika, men om det blir så innebär det sig det, och så, i detta fallet hur enkelt som helst.
Årets avsked. Har vi haft några, funnits några sådana klassiska allsvenska avsked med ofta kanske utländska spelare som drog snabbt. Ja. Vad var det Joe Preko sa?
Tell
the guys I'm gone. Uh-huh. Och så var han gone. Uh-huh. Och var Örebros kenianer. Och Fabio Augusto drog väl bara till Rio i princip utan att meddela någon. Något sånt har vi väl inte riktigt haft i Allsvenskan i år.
Nej.
Så jag väljer att tolka avskedet här på ett lite annat sätt. Mm. Och den här är kanske ganska förutsägbar. Men då får det bli Tottis avsked såklart på Olympico. Och det var vi väl inne på då med att det kändes så äkta och genuint och fint utan att det behövde sen kännas sönderregisserat. Historien och sagan är så stark i sig så den behöver inte regisseras. Mm. Vilket den har gjort utan att nämna namn, eller det kan vi göra, Zlatan i PSG till exempel. Så var det här väldigt härligt att se. Mm. Och så var det fint också att lite i svallvågen av Totti, och kanske när han slutar så har De Rossi kanske uppmärksammats av en och annan som inte har varit romanista och förstått hans storhet innan.
Ja, det var ju fint. Det var ju väl när vi nämnde här Tutu Balotto, det var ju de som breakade det, vad han gjorde efter matchen då när de hade torskat mot Sverige.
Ja, just det.
Han var på bussen. Han klev ut på spelarbussen. Bara med ursäkt för att...
Nej, det var väl att de hade buat under nationalsången, och att han dessutom under matchen, där man kan kanske tro då att han ville komma in, istället pekade på Insigne. Just. Och tycker att det här är bättre, du ska sätta in honom. Ganska osjälviskt också. Det blev väl inte så, det var väl någon prestige där inblandat. Men ja, Tottis avsked.
Jag har faktiskt inget avsked. Jag kommer inte på något som, vi har ju pratat om några sådär, Antes avsked.
Ja, det var ju fint i sig.
Så pratar vi länge och väl om för någon månad sedan.
Vi fick en liten uppföljning på den. Vi nämnde ju Ante Eriksson, ja, något av en kultspelare. Och att han nu till slut tvingades lägga ner på grund av skadorna. En som blev väldigt glad när vi nämnde honom var Mattias Osén. Vår andre klippare. Som berättade, och att han ett tag bodde granne med Ante Eriksson. Och att han var så extremt frekvent samlare av parkeringsboter. Att det gick inte att komma ut utan att det satt en ny lapp på Andreas. Så, det var jämnt fördelade mellan bågen och bilen, som Mattias skrev också. En motorcykel och en bil då. Men att han aldrig var några bekymmer med det. Så, den får jag ta. Så. Årets hipsterliga får väl sägas vara Zweite Bundesliga ändå, va?
Ja, du tänker så.
Ja, kanske i takt med att nu är en och annan svensk och de riktiga hipsterna som var där först. Kanske tycker det kan ju bli en jobbig sak. För de som var väldigt tidiga på Belgien till exempel, så dyker resten upp, så då blir man känslig och vill gå på något annat. Men Zweite Bundesliga har jag märkt under några år har varit väldigt, det har väl, det finns ju härliga klubbar där som Union Berlin och St. Pauli och så, men det känns som hela ligan nu har fått ett uppsving, kanske inte bara bland fotbollshipsters, det har väl lite med svenskar att göra med. Kanske kan Tony Ernst, Malmöprofilens resa i Kaukasien, göra georgiska ligan till en potentiell utmanare?
Ja, det var faktiskt en väldigt härlig liten historia.
Ja, vad var det för en liten historia?
Han landade där lägligt till sista omgången då i georgiska högsta ligan. Och det var väl då, det var liksom de två topplagen som skulle mötas i sista omgången. Det skiljde typ en poäng. Och han satt där på läktaren och det var liksom typ inga människor där. Det var rätt deppig gammal betongläktare och sådär. Men det är sån jävla dramatik så. I typ 75 minuter innan ett lag mål. Och sen så kvitterade andra laget. Vilket innebär att titeln vänds där liksom. Det är det andra laget. Och sen typ i 94 minuten på övertid så får hemmalaget, om det var det då, en straff där de avgör. Han var där liksom och fångade det med typ 5 stycken foto på, från sin plats på läktaren, och en beskrivning var liksom väldigt fin liten sportjournalistik i det lilla, koncentrerad form.
Ja.
Ja, men ett väldigt mäktigt litet öde.
Ja, men då hissar vi eventuell varningsflagg för georgiska ligan då helt enkelt.
Ja, jag skulle bara vilja nämna här som hipsterliga, och kan vara något år sen, men NFL.
Ja, på ett sätt är det ju så. Som andra, ja precis. Ja, särskilt den, bland fotbollsspelare själva.
Ja, vi har ju pratat om det lite grann med Kim Källström och den här gästen som vi hade på vår offside-kväll för några veckor sedan, Rasmus Linga. En otroligt stort fan av NFL. Det känns som att det är något, jag gav mig in på något väldigt svajigt försök att analysera varför det är så. Jag tänkte så, Kim Källström, att det är liksom, där kan man på något sätt kontrollera. Alltså det är så väldigt mycket taktik bakom NFL, eftersom det är så mycket avblåsningar och nya system och nya löpvägar och sådär. Jag pratar ju som att jag kan det här, jag kan ingenting. Alltså. Jag har sett en hel match kanske. Men jag känner någonstans att jag skulle kunna falla ner det här. Jag har inget lag och skulle kunna börja om där liksom. Helt ny sport, helt nya förutsättningar och välja ett lag i vuxen ålder. Du försökte ju det då med Freiburg och sådär. Men när man en helt ny sport för en, då finns det ju ingenting man behöver ta hänsyn till, förutom att det ska rimma bra med ens egna värderingar kanske. Mm. Det är svårt också i NFL med värderingar, jag vet inte.
Nej.
Efter vad som har hänt här under året.
Ja, och med Trump lägger sig och sånt också. Ja. Ska vi kanske nöja oss där?
Ja, det får vi väl göra, Johan. Och så får vi önska alla våra härliga lyssnare ett gott nytt år. Och att vi kliver in i, blir vårt femte år nästa år, 2018.
Ja, vi har ju, alltså, det har vi väl inte funderat så mycket på, men vi började i januari. Så det är väl femårsjubileum alldeles strax.
Slutet av januari.
Ja.
Och vi siktar väl på ett par år till i alla fall.
Ja, vi får se hur länge vi tuffar på, men ett bra tag till i alla fall. Tack för det här året. Vi ses nästa år, om några dagar igen bara.
Ta hand om er.
Hej då.
Hej.